Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 9 september och vi är i dagen efter 1-1 hemma mot Norge på Friends Arena. Vi satt ju här senast och basunerade ut hur mycket man älskar det här landslaget och vilken god känsla det är kring truppen och att det flyter och att det stämmer och att Alexander Isak har tagit nästa kliv, att man förvisso möter ett enkelt motstånd men man gör det man kan och det är fläckfritt och det är facit. Och sen så 90 plus tillägg senare så är det en annan känsla i kroppen.
Ja, det är ju det, men det brukar bli så för lag som möter Lasse Lagerbäck. Erik Niva skrev i sin krönika efter matchen igår att Sverige har blivit lagerbäckade. Och det ligger väl ganska mycket i det, för jag tycker att han vann den taktiska kampen rätt överlägset. Och sen så är ju Sverige kanske då snäppet bättre individuellt än vad Norge är. Men Lagerbäck är väl en lite smartare matchcoach, jag tror det i alla fall.
Framförallt så kan jag ju hålla med dig om att Sverige, ja, men spelare för spelare är bättre individuellt. Men jag tycker att Martin Ødegaard sticker ut.
Ja, det gör han.
Han var ju på en nivå igår som ingen svensk spelare ens kom i närheten av. Vilken playmaker.
Ja, han är otrolig. Och att han har tagit det klivet, det var så lustigt att ha när han inte lyckades i Real Madrid. Jag vet att vi har tagit upp det också, men att man nästan började räkna bort Ødegaard. Att han var en försvunnen talang. Mm. Och sen så tänker man på att han är född 1999 och hans karriär, hur fan, seniorkarriär knappt börjat. Men uppenbarligen så har allting klaffat liksom, i den utvecklingen som man trodde stagnerade lite. Med året i Holland blir ofta bortglömt också, eller hur?
Ja, verkligen.
Vi pratade ju om Alexander Isak, gör han 15 mål. Det var ju en spekulation liksom. Ja, men då är nästa kliv en stor klubb. Alltså Martin Ødegaard ser man ju spela i en av de stora klubbarna.
Jag var mäkta imponerad av Ødegaards insats igår. Jag tycker han var på en egen nivå som sagt. Dessutom måste jag säga att jag imponerades av Joshua King. Ja. Jag har ju bashat honom lite senaste året, både här och i andra forum. Men jag tycker att man fick en liten reality check på vilket tempo och fysik som Premier League huserar när han ser ut så i en landskamp mot Sverige. För att han såg mycket, mycket snabbare ut än vad han gör i Bournemouth. Han såg mycket starkare ut än vad han gör i Bournemouth. Alltså det var en riktig jävla explosiv insats av Joshua King.
En spelare som man känner gör skillnad.
Mm. Såhär, ja, men alltså jag tycker han sysselsatte Lindelöf, Granqvist själv ganska så ordentligt hela matchen. Så att, jag tyckte att Joshua King och Martin Ødegaard var ju den stora skillnaden individuellt för Norge, men jag håller ju med dig om att Sverige har ju bättre spelare individuellt om man tittar på dem svart på vitt på pappret och sådär. Men då ska man ju också göra det bättre. Huruvida det är Lagerbäck som får matchen dit han vill eller om det är Janne som inte får den dit han vill, om det tvistar väl de lärda. Men det jag var väldigt besviken på, det var ju att man inte ens tar tag i bollen. Alltså det hade man verkligen kunnat göra. Och hemma mot Norge så tycker inte jag att man ska ge bort bollen i första halvlek.
Nej, och det är ju så matchen börjar. Och då sätter det sin prägel också på det. Det är nästan så att Sverige tillåter Norge att ha mer boll. Det är som att vi inte vill ha den. Och efter att ha sett matchen då mot Färöarna där vi gör en otrolig offensiv prestation. Jag menar mot ett lag som givetvis står lägre än vad Norge gör. Men ändå så borde vi ha kunnat fört den matchen på ett helt annat sätt.
Jag tycker att Victor Nilsson Lindelöf, trots att han bojkottar delar av svensk media, sa det faktiskt jävligt bra. Och jag höll med om varenda ord. Han var väldigt besviken, vilket han givetvis ska vara. Och han var väldigt besviken på sin egen insats. Han var besviken på lagets insats. Men framförallt så tryckte han på att jag är förbannad på att vi inte ger oss själva chansen att vinna den här matchen. För att det gjorde man ju inte. Nej. Det var ju ett målfirande efter 1-1 som inte alls hängde ihop med den halvtimmen som sen följde. Alltså när man springer och hämtar bollen och man vevar mot publiken och läktarna att så här, kom igen nu har vi gjort 1-1 och nu ska vi bara fortsätta köra för 2-1. Efter 1-1, jag kan inte minnas att Sverige har en riktigt bra målchans.
Ja, men det är det som är så jävla märkligt.
Och man går inte ens för det.
Nej, men det är det som är så märkligt. Normalt sett med ett bättre lag som kvitterar när det är 25 minuter kvar. I sådana situationer så får man nästan alltid då i alla fall en 10 minuters period som följer som med otrolig press då från det laget. Och det var ju exakt det jag såg framför mig när 1-1 kom. Då kände jag bara, det här vinner vi.
Ja, men det är så hela laget också firar och alla springer tillbaka mot mittpunkten och att vi inte är nöjda här. Nu ska vi vinna.
Och det var lite det jag kände med byterna också, att byterna gav ingen energi utan det
var så konstiga byten.
Krånglade till det på något konstigt sätt också.
Jag frågade mig själv på Twitter, jag kan inte minnas senast jag såg en förbundskapten lagkapten eller en tränare byta ut båda sina anfallare vid ställning 1-1.
Nej.
Det är en sak att göra det som en markering när man ligger under med 2-0. Att nej, det här går inte liksom. Nej. Men när man har 1-1. Alltså det,
fick du något svar på det? Var det någon som...
Nej.
Alltså, så här, jag känner någon fantastisk lyssnare som minns ett dubbelbyte av anfallare.
Och det är såklart ingen som har missat det. Det blev ju Marcus Berg som fick flytta på sig till förmån för Alexander Isak. Sebbe Larsson gick ute till höger. Emil Forsberg ute till vänster. Och så var det då Quaison på topp bredvid Alexander Isak. Och det jag tycker är ännu märkligare med det där bytet, det är ju att, alltså, ett, Alexander Isak gör ju ingen dålig timme. Nej. Han gör ju det han kan av de lägena han är inblandad i, och jag tycker att han är den som ser mest konstruktiv ut, och han är den som är farligast. Han gör dessutom en otrolig match på defensiva fasta, så att han tog bort varenda hörna och frispark, och där tycker jag att han är bra. Sen så får han ju inte jättemånga lägen att gå på avslut, så att byta ut Alexander Isak vid den tidpunkten, det blir också
lite
såhär...
Han såg inte trött ut heller.
Nej, verkligen inte. Och då undrar jag så här: det var väl det Alexander Isak gjorde i Färöarna-matchen och det han besitter just nu, potentialform, liksom en vässad penna jämfört med andra trubbiga fötter. Det var väl det som tog honom in i startelvan. Ja. Varför tar man då ut honom mot samma spelare som han petade när han inte har varit dålig? Ja. Det fattade aldrig jag.
Nej.
Att Quaison ryker efter en timme, superlogiskt. Ja. Han hamnade ju snett från början. Och kanske är det så att Quaison har mått väldigt bra av att spela jämte Marcus Berg och inte Alexander Isak. För nu blir det Quaison som blir target. Det blir Quaison som blir väldigt mycket referenspunkt i uppspelen och ska spela lite mer felvända än vad han har gjort hittills.
Ja, men det skulle vara intressant att se Marcus Berg tillsammans med Alexander Isak i en hel match. Att de två startar. Nu vänder ju, alltså man ska inte hålla på att vända kappan efter vinden, men alltså man kan ju bara konstatera det man har sett. Alltså man kan ju ändra på sig. Alltså jag tror nog att det bästa i att spela med Berg och Isak, sen beror ju på motstånd såklart så också, men han gör ju någonting. Alltså det är inte så att Janne är helt jävla dum i huvudet, alltså så här, som alla klagar på att Berg startar. Han gör ju såklart någonting för laget. Han gör ju någonting för den taktiken vi har. Mm. Vi gick till kvartsfinal i VM. Okej, Marcus Berg, han sprutar inte in några mål under det mästerskapet. Men han gör ju uppenbarligen någonting, annars hade vi inte gått i kvartsfinalen. Liksom. Vi kan inte spela med en man mindre. Så som, det är ju lite så det har låtit, menar jag.
Jag tror också att det här var bland de sista gången vi såg Sebastian Larsson till höger på ett landslagsmittfält. Mm. Och inget ont om Sebastian Larsson. Alltså, utan jag tror snarare så här, ska han spela så ska han spela centralt. Ja. För att hans fysik och hans rivighet och hans slit och hans bollvinst kapacitet och allt han besitter i spetsegenskap, det saknades centralt igår.
Jag
tycker Kristoffer Olsson försökte i offensiv riktning under första halvlek, lyckades väl sisådär. Men han blir ju faktiskt lite uppsäkrad igår.
Ja, det är också liksom att vi tappar lite mittfältet ju. Och det är Sanderberg, heter han så. Mm. Stora, fan 1,95. Jag var tvungen att googla på honom. Han är enorm liksom på planen. Mm. Det är sällan man ser en central mittfältare som är så stor.
Sen blir Albin varningsbelastad också. Det märker man ju på hans spel i defensiven mot slutet. Och det är därför han byts ut också. Ja. Inkommer Gustav Svensson och gör det bästa inhoppet som har gjorts i svensk landslagshistoria.
Herregud! Vad är det?
Jag vet inte.
Alltså, det är fan helt sjukt. Alltså, de två bollvinsterna där mot Martin Ødegaard.
Han har ju en bollvinst och sen så chippar han den till Sebastian Andersson som gör en helt otrolig aktion när han då lyfter den över en stormande norsk mittfältspelare. Tar ner den på bröst och man tänker så här: okej, Sebbe Andersson, han har genomgått någon slags förvandling över sommaren och är helt plötsligt bäst i världen.
Sen kommer touchen.
Sen kommer nästa touch som ett kylskåp. Tappar han den liksom helt ouppvaktad rakt ut bara. Nej, så att, jag var riktigt, riktigt besviken igår. Inte såhär 1-1. Hej, nu har vi Norge efter två matcher på inbördesmöten. I och med att vi spelar 3-3 på bortaplan och de 1-1 på vår hemmaplan. Så att vi kommer ju alltid vara före Norge i tabellen. Men i och med att Rumänien gör sitt och slår Malta om än knappt, så är vi ju nu i en position där jag inte tror att liksom, vi kan gå utan poäng mot Spanien och Rumänien.
Nej, verkligen inte. Det kommer inte gå ut. Vi måste göra ett resultat. Men jag tror också att det här landslaget har kommit så långt som grupp på liksom, utmaningar som vi har stått inför. Man tänker tillbaka på alltså, dels matcherna mot Frankrike. där man började älska det här landslaget i VM-kvalet och sen då självklart playoff-matcherna mot Italien och sen så hela VM. Alltså vi har varit i sämre lägen mentalt och vad man tror då moralen i gruppen, betydligt sämre lägen än vad vi är nu. Nu har vi andra platsen och vi har allt i egna händer så att säga. Och det tror jag passar.
Dessutom så finns det ju, om än lite svårförklarad, en köksdörr via playoff. Ja. Tack vare vår gruppseger i Nations League. Precis. Förra året. Det är ju såklart fyra landskamper som ska spelas innan dess. Men skulle det bli så att Sverige blir trea i gruppen och missar alltså direkt avancemang, så kommer vi genom våran gruppseger att ta en plats i det playoff som innehåller fyra lag. Mm. Alltså två semifinaler och sen en final. De fyra lagen ger upp om en plats till EM under våren. Vilka det blir, det kommer givetvis utvisas av den här hösten också i alla andra grupper.
Ja, men säkert, när jag såg Olof Lund tweetade om Bosnien till exempel i en potentiell motståndare. Mm. Men det, jag tror att det är där det kommer ligga i nivå. Mm. Alltså typ Bosnien.
Så att dit är det långt, men man ska komma ihåg att den lilla köksvägen finns i alla fall. Men kanske är det så nu när vi gör bokslut för Jan Anderssons treårsfirande som förbundskapten i matchsammanhang, att Sverige har nått en punkt där vi är oerhört svårslagna och jobbiga att möta för länder som är bättre än vad vi är.
Ja.
Spelarmässigt, på pappret, sett till matchbild. Vi kan göra det jättejobbigt för Frankrike, för Holland, för Tyskland, för Italien, för sådana lag. Vi kan stå pall och vi gör det bra och vi har liksom inte köpt en trisslott och skrapat fram ett mirakel, utan vi kan ta rättmätiga poäng mot sådana lag. Sen så finns det några lag, lex Spanien, där man på bortaplan, så att säga, man är inte där.
Det kan än. Hända.
Det kan, men du fattar vad jag är inne på.
Absolut.
Dessutom så har ju Janne under de här tre åren minus, är det vilka är det vi torskar mot? Det är väl Bulgarien, va, borta i VM-kvalet förra, ja. Där är liksom, det är svajigt och det är inget bra lag vi möter, men vi förlorar ändå.
Lite samma känsla igår, även om det är två olika motstånd.
Ja. Alltså, jag skulle bara komma till det att under Jannes period så har vi ju verkligen, alltså vi slår bottenlagen.
Mm.
Malta, Färöarna, Liechtenstein, Luxemburg, vilka det nu är. Inga problem. Man behöver aldrig vara orolig. Sverige gör jobbet. Vitryssland. Mm. Alltså, det är inget snack. Det är tre poäng på kontot och det är superstabilt. Men efter tre år kanske man nu också så här, ja, de här länderna som kan matcha Sverige på en hel del positioner, men som är lag som ger, alltså så här, som gör det jobbigt för Sverige, att nu ska vi helt plötsligt dyrka upp dem.
Där tror jag, om man kollar tillbaka också historiskt, har det svenska landslaget aldrig riktigt varit. Alltså, mot ganska jämna motståndare så har vi vunnit knappt. Vi har sällan dominerat tillställningar, utan det är en individuell prestation som avgör. Vi har ofta också haft individuellt skickliga spel som har kunnat avgöra matcher. Alltså, ända sedan jag kan minnas liksom, från 80-talet och framåt. Det är väl inte riktigt så med Jannes landslag just nu. Att vi har den liksom, exceptionella talangen som sticker ut och avgör matcher liksom. Jag såg att det var någon som tweetade om att Emil Forsberg är den sämsta stjärnan så att säga som ett svenskt landslag har sett. För kollar man på den här truppen, vad har vi för stjärnor? Ja, det är ju nummer 10 på Emil Forsbergs rygg. Det är ju han som ska göra, och han gör ju målet igår, absolut. Men det är ingen dominant tillställning från hans sida i övrigt, menar jag. Så ja, det finns väl någonting där. Det kanske kan bli Isak, vad vet jag. Men känslan är i alla fall inte att vi har spelare som avgör matchen själva.
Nej, det blev ju alltså så här, ett, jag tror att man ska komma ihåg att det kommer vara väldigt många år ytterligare i Zlatans skugga. Alltså man kommer alltid jämföra med Zlatan Ibrahimovic som gjorde vad då 60 mål, och han kunde ju liksom så här, han kunde ju be om den där
innan
bollen.
Innan det hade vi Ljungberg, Henke Larsson, alltså så här.
Ja. Sen så kanske inte de tog bollen och gjorde det själva på samma sätt som Zlatan har gjort det, eller som Emil Forsberg vill göra det, eller som Alexander Isak kanske kommer att göra det. Men Zlatan var ju, det var ju någonting annat. Alltså det var ju en spelare som hela tiden fick bollen i lägen han inte ens skulle ha dem. Men han kunde också göra ur ingenting både två och tre mål. Och man visste hela tiden att så här, även fast vi ligger under med två mål, Det skedde inte alltid, långt ifrån, men det fanns hela tiden en känsla av att så här, det kan gå. Ja. Ge Zlatan 10 minuter på rätt dag, så löser han det. Där har ju inte Emil Forsberg liksom etablerat sig på den nivån och att ingjuta den känslan hos oss som tittar.
Nej, tänkte du på det igår att han hade en ovanligt fri roll? Mm. Under hela den första halvleken så jag såg han knappt på vänsterkanten, där han ändå brukar hålla till. Utan väldigt mycket centralt. Han letade sig till och med ut på högerkanten. Han letade djupt ner i plan och hämtade boll på ställen som jag inte riktigt har sett den. Det kändes som att Janne liksom hade släppt honom fri så som han vill.
Nej, men sen återigen, två då. Det, igår blev det ju väldigt tydligt också att en spelare som Martin Ødegaard, han besitter ju kapaciteten att ta bollen själv, göra någonting konstruktivt av den utan att laget i sig blir lidande. Jag tycker att han släpper bollen när han ska släppa bollen. Han tar löpningarna när han ska ta löpningarna. Han tar så jävla mycket tomma löpningar för lagets bästa, även fast han vet att så här, här kanske inte jag kommer få ha bollen. Men han vet också att så här, tar jag mig bara tillbaka till position så kommer jag få bollen igen och så får jag bestämma nästa anfall igen. Så att det fanns ju en prestigelöshet som blev väldigt synlig igår vad gäller Martin Ødegaard. Sen så är han ung. Han kanske om några år har lite mera av Emil Forsbergs karisma och attityd kring sig, aura kring sig. Att så här, han borrar inte ner huvudet och sliter arslet av sig. Dit kanske Ødegaard också hamnar. Alltså där hamnar han också eventuellt. Mm. Men jag tycker att om man jämför de spelarna med varandra igår, så skiner ju Martin Ødegaard klart tydligare. Ja, ja, trots att Emil Forsberg gör mål.
Så är det. Men jag har i alla fall en känsla av att vi fortfarande kommer lösa det här. Jag tror att vi kommer göra en bra match mot Rumänien och det kommer bli en helt annan tillställning mot Spanien. Det kommer inte bli som på bortaplan. Nu är vi mitt i säsongen. Och då är de inte lika briljanta som liksom, de kunde vara senast när de fick 2 veckor på sig och liksom ladda upp inför matchen.
Nej, alltså, sen så är ju Rumänien-matchen i sista samlingen. I nästa månad så är det ju då Malta borta och Spanien hemma.
Yes.
Vilket gör att, alltså, ja, 3 poäng ska ju givetvis in på konto mot Malta. Men kan nästan bli lite så här, fan, vi behöver en pinne mot Spanien.
Ja, man börjar känna lite så i alla fall. Sen kollar jag på grupperna här nu, Gusten. Det är ju faktiskt börjar bli intressant. Mm. Nu ska det avgöras. Det är inte så många matcher kvar. Det är någon samling här och där, va? 2 samlingar kvar innan allting är klart. Så att Kosovo sticker upp till exempel.
Mm, de slog väl, var det Serbien de slog i?
Nej, de slog Tjeckien.
De slog Tjeckien, ja.
Yes, Republika Tjeka åkte på däng, vet du. De hade ju något på gång, Tjeckien. Ett tag.
Nej, alltså så här, de hade inte någonting på gång. De var bra. Slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Alltså jag kanske är några år för ung för att minnas den här första fina generationen med Poborski i spetsen och sådär. Men herregud, Tjeckien EM 2004, det landslaget. Med Nedved och med Jan Koller och Milan Baros. Det var så fint lag. Peter Tjeck i mål och... Mm.
Mm. Annars
är ju... Nu är det ju... Det är ju Tjecken.
Ja. Och vad ska han göra?
Jag har absolut ingenting.
Sen är det ju en skev grupp. Vi måste bara ta den gruppen. Och det är den som innehåller Nordirland, Tyskland och Holland bland annat. För kollar man på gruppen, då ser man då Nordirland i topp på 4 raka segrar. De har 12 poäng. Och sen så bakom då finns Tyskland och Holland på 9 respektive 6. Nu vann ju Holland mot Tyskland efter en jävligt fin prestation på Folkparkstadion i Hamburg. Men... Då tänker man ju, fan, det här grejer i Nordirland. Nej, men Nations League ställer ju till det här, va, Gusten. Så de har ju bara mött Vitryssland och Estland.
Ja.
Så de är klara med dem. Och det är ju visserligen bra att ha slagit dem över dubbelmöten och alltihopa. Men nu ska de alltså gå in och avsluta hela gruppspelet med att möta Tyskland 2 gånger och Holland 2 gånger. Så att det kan ju mycket väl bli 0 poäng eller någon poäng. Och då grejer i Holland och Tyskland detta, vad det lider.
Ja. Du kanske kommer ihåg i senaste avsnittet så sa jag att jag håller lite extra koll på VM-finalisterna Kroatien.
Ja.
Var lite halvilla ute där i gruppen. Mm. Levererade med besked och slog Slovakien med 4-0. Ikväll måndag så möter man Azerbaijan på bortaplan och skulle man ta 3 poäng där. Ja, då ser jag inte hur man skulle slarva bort den här... EM-platsen. Däremot så har det ju verkligen spetsat till sig då i grupp D efter att Danmark tappar poäng mot Georgien.
Ja.
Alltså, det kan man inte göra om man har tänkt att hålla både Irland och Schweiz bakom sig. Nej. Nu leder ju Irland på 11 poäng med lika många matcher spelade som Danmark. Schweiz en match mindre spelad, en poäng bakom Danmark. Så att just nu så lever ju dansken ruggigt farligt.
Ja, det gör den. Och sen så har den ju...
Och det ska ju inte de behöva göra i en grupp med Irland, Schweiz, Georgien och Gibraltar. Nej, alltså det är ingen stentuff grupp de har lottats in i.
Så är man inte bättre än så.
Nej.
Det kan man också konstatera också.
Men du, vill du veta vilka som har det jobbigast av alla?
Är det Grekland?
Det är grekerna som igår alltså inför 3500 deppiga åskådare på Olympiastadion i Aten. Tror den tar upp mot 46-47 000. Alltså en arena i Friends storlek med 3500 pers ser alltså Grekland spela 1-1 hemma mot Liechtenstein.
Det är så jävla nådastöt alltså.
Nej, men det är helt, helt otroligt sorgligt.
Då är det väl över?
Det måste vara det. Parallellt i den här gruppen så slår ju Armenien med Romas Henrik Mkhitaryan i spetsen Bosnien och hjälper ju således Finland ta ett jättekliv mot EM.
Ja.
Finland, jag såg inte matchen i och med att den gick parallellt med Sveriges match mot Norge. Men dels så var det ju en horribel straff Italien får. När Sauli Väisänen, ja, jag vet inte, tar han ens med handen?
Nej, alltså det är möjligt att han tar på handen.
Ja, exakt.
Men handen har han på bröstet. Så att, vad ska man då göra av händerna? Om man liksom sätter händerna vid kroppen, mer kan man inte göra med sina armar. Alltså, nästa steg är ju att kapa armarna. Och det är ju trist att springa runt med kapade armar. Så att det är faktiskt en helt horribel straff. Nu har de inte VAR i EM-kvalet, Gustav.
Nej.
Så att jag kan tänka mig att VAR hade tagit bort den Hansen. Å andra sidan, Gugge, så vet jag fan inte.
Nej, men det är ju för att man inte vet hur Hansregeln.
Jag uttryckte mig slarvigt på Twitter när jag skrev att den nya Hansregeln är så rörig så att det ställer till för domarna. Och det jag menar, det är inte att domaren gör rätt i det här fallet när han ger straff till Italien. Det jag menar, det är att det ställer till det så mycket så att det leder till att en domare faktiskt kan ta en sån hands i en sån viktig match. Det är det som är det röriga. Alltså för om bollen tar på handen numera och handen är i en position utanför kroppen, då ska ju domaren blåsa straff. Så enkelt är det. Men det ställer till det. Så att det nu, från att inget var hands, för så var det ju under lång period, till att allt numera är hans. Ja. Till och med då när man har armen inte i kroppen.
Ja, nej, jag håller med dig. Det är alldeles för rörigt. Det vi i alla fall kan konstatera är ju att trots Finlands torskar som var hedersam och hade mer smak puck i mål igen och så vidare, så får de ju med sig den här vinsten av Armenien mot Bosnien, vilket gör att Finland då i nästa samling i princip spelar för en EM-plats i och med att de möter då Bosnien och Armenien.
Mm.
Bosnien borta, Armenien hemma. Bosnien som står utanför förbundskapten efter att gamla Prosinecki avgick på
rotmos.
På rotmos efter torsken mot Armenien. Det är lite som när så här Bayern bad om ursäkt för krysset hemma mot Ljungskile.
Ja.
Det blir lite så. Ja. Prosinecki meddelade så här: för det lever ju fortfarande. Herregud, de ska möta Finland i nästa match och det är inte kört. Men han uttryckte sig att det var så pinsamt att torska mot Armenien så att jag går på dagen. Snacka om att förminska Armenien. Alltså Armenien ligger ju till och med före Bosnien i...
Ja, och de gör...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Inte en helt dålig match mot Italien, och det är ett italienskt landslag som uppenbarligen har någonting på gång liksom. Ja. Det är en ung generation italienare som faktiskt kommer slåss om semifinalplatser och så vidare i mästerskap framöver.
Hörru du, det finns säkert några som sitter där ute och lyssnar och tänker så här: aha, men vadå, elefanten i rummet den här dagen efter Sveriges 1-1 mot Norge måste väl för fan ändå vara Andreas Granqvist. Alltså, alla är ju med på hela Gate Granqvist under den här sommaren och inför uttagningen. Många ropade Marcus Danielsson, du och jag har ändå satt ner foten och verkligen förstått varför Janne använder sig av granen och fortsatt tar ut honom och fortsatt ger honom binden. Att Danielsson inte tas med, för att det är inte så att Marcus Danielsson blåser in från Djurgården. Nej. Rätt in i startelvan, utan då ska han i sådana fall sitta kvist som fyra, och är det då värt att ta ut en 30-åring som man inte ska satsa vidare på, och så vidare och så vidare. Det fattar alla. Men det man nu kan konstatera, det är ju att Granqvist står för ett väldigt kostsamt, dråpligt misstag även i landslagsdressen. Det är ju många som då, däribland vi, har menat att så här, jo, men låt han vara dålig i landslaget innan man börjar halshugga honom där. Man kan inte bara ta insatser mot Falkenberg i Helsingborgströjan och överföra det på att reducera hans hittills överlag väldigt, väldigt bra säsonger i landslaget de senaste åren. Men nu kommer ett sånt här kostsamt misstag. Jag skrev ju såklart olyckligt på Twitter. Det är helt osanslöst hur jag jinxar saker och ting ibland. Men 20 sekunder innan det sker så är jag så, alltså jag sitter på läktaren och är glad i alla fall för granens skull, ja, att han gör en sån bra landskamp. Mm. Jag säger ingenting om att han var fläckfri mot Färöarna, det är klart att han skulle varit det. Ja. Men här tycker jag verkligen han är bra, han är solid, han uttrycker liksom självklarhet och pondus, och han går inte och gömmer sig, och jag tycker det var ändå lite anmärkningsvärt att Joshua King som ensam spets söker upp Victor Nilsson Lindelöf hela tiden och inte Andreas Granqvist, som rimligtvis är lite långsammare, lite trögare. Ändå så är det Nilsson Lindelöf som Joshua King hela tiden söker upp. Och så 20 sekunder senare så bjuder de på det här målet. Och jag vet inte, jag tyckte det var lite så här, jag såg att han fick en etta i Expressen. Och det kan...
Du ska ju straffas för misstag.
Ja, men
i betyg.
Absolut, men man kan ju inte på riktigt tycka att Andreas Granqvist, bortsett från den där blunden, gör en dålig match. Det är ju bra.
Ja.
Ska man då få en geting i betyg för att man sätter en sån indianare? Jag vet inte, jag aldrig.
Jag köper det. Jag gillar när man i sin betygssättning är stenhård på slarv.
Jo, men
misstag.
Sitter inte du och skakar också på huvudet åt att Emil Forsberg får matchens lirare igår?
Jo.
Det är bara för att han gör mål.
Ja.
Men över liksom 92 minuter
och salt,
ja, såklart,
liksom.
Men det blir lite så här.
Ja. Fan, det är ändå sånt som folk läser.
Ja. Hur ser du då på liksom, situationen som nu är med Andreas Granqvist? För att till nästa samling så kommer det här bli ännu mer tillspetsat.
Ja, det kommer det verkligen bli, och det kommer ställas frågor kring det också. Jag tror att nästan så att han i allsvenskan också kommer få liksom svara på sånt. Och det blir ju, på något sätt så kommer ju alla misstag, eller potentiella misstag i Helsingborg, kommer ju också att belysas under den här perioden fram till den matchen. Och det räcker ju med egentligen något litet misstag för att, som du säger, så här, att den här diskussionen ska spetsas till ytterligare. Alltså allt han gör nu kan bli viralt, känns det som.
Mm.
Alltså det kommer väl en gif från varje match bara han missar bollen liksom. Men återigen så här, det man får komma ihåg det är att det är Ponne Hellander som finns där bakom. Ponne har gjort det jättebra de matcherna han har kommit in när vi haft skador, till exempel på Nilsson Lindelöf. Vi har ju ersättare. Vi har ju spelare som i stort sett kan gå rätt in i det där laget och göra bra prestationer. Är det så då att Andreas Granqvist inte är i form, han har det inte riktigt, ja, men då tycker jag att Ponne ska få kliva in. Alltså det gör jag verkligen. Det här laget står inte och faller med Granqvist. Det hade varit en sak om så här, men han leder på plan och liksom, han styr allting och sådär. Vi såg mot Sydkorea, då var det visserligen Vigge, men ändå, det här landslaget står inte och faller med en spelare. Däremot, är man inte i form, som jag någonstans ändå känner med Granqvist, alltså, det är inte samma torso som det en gång var. Liksom.
Tröjan smiter åt lite.
Det är någonting med hela hans uppenbarelse som känns klumpigt, tycker jag. Och då kan man fan ta in en atlet som ändå spelar högt upp ute i Europa.
Jag hade
Championship,
inte...
men vad fan, det är ändå... Det var det.
Jag hade inte trott på förändring om, alltså, i den här lagdelen, om Marcus Berg hade fått starta igår. Förstår du vad jag menar? Mm. Men jag tycker att Janne igår, i och med bänkningen av Berg och att han tar in Alexander Isak från start, ändå lyssnar lite på opinionen och hur blåser det, vad är liksom, så han visar ju på en förändring som inte överensstämmer med hans
liksom, uppenbarligen tidigare... har han ju sett samma sak som många svenska supportrar har sett. Att Alexander Isak är hetare än vad Marcus Berg.
Jo, men sen så blev det inte så bra. Och precis som du redan har varit inne på under det här avsnittet, så tror ju du, jag också, att om Marcus Berg håller sig frisk så kommer ju Marcus Berg starta de båda landskamperna i nästa samling. För att Janne nog insåg att nej, vi var inte redo för att spela med Alexander Isak och Quaison på topp, utan vi ska nog ha Berg där. Och så får man väl i sådana fall ha Quaison ute till höger och ta in Sebbe Larsson centralt, om man vill spela med Alexander Isak också. Men jag tror att Janne insåg igår att fan, vi ska nog ha Marcus Berg på topp. Men då vill jag bara, han visade ju på en... Det känns orättvist att kalla det liksom så här populistisk sida, och att han lyssnar på vad majoriteten vill. Nej, jag menar bara att så här, hade Marcus Berg startat igår och Janne liksom slår dövöra till att en hel nation vill se Alexander Isak från start, så hade jag varit övertygad om att trots Andreas Granqvists misstag här nu så kommer han starta och ha binden mot. Nu är jag inte lika säker. Nu tror jag ändå att det finns liksom så här. Janne har visat på att okay, han kan lyssna på pöben, och Granqvist har dessutom själv serverat liksom en förändringslegitimitet på fat genom den där blunden.
Ja. Plus att det är ju faktiskt ett generationsskifte som måste ske, för Granqvist kan inte spela i all oändlighet. Och det kommer aldrig vara det perfekta läget att göra det generationsskiftet. Så att även om vi är mitt uppe i ett brinnande EM-kval, så kan det faktiskt vara så att det är läge att ta det beslutet redan till nästa samling. Det jag kan tycka lite med Alexander Isak och Quaison, det är att de här 60 minuterna på något sätt då diskvalificerar dem att starta nästa samling. Alltså, jag är inte helt bekväm med att de bara fått 60 minuter och att de ska bli så hårt bedömda.
Nej.
Alltså, jag tycker ändå Granqvist över tid har visat att han inte riktigt är i form. Jag tror att Alexander Isak och Quaison kommer att börja hitta varandra. Det var en felpass. Alexander Isak sökte Quaison i djupet och Quaison gick inåt istället tidigt i den första halvleken. Man såg att de började prata med varandra och liksom gestikulera hur de skulle då samarbeta. Det där tror jag liksom... Ju mer han spelar med Quaison och Isak, som är vårt framtida anfallspar, desto bättre kommer det bli för det svenska landslaget, både kortsiktigt och långsiktigt, tror jag.
Ja, vi får väl se. Det har hur som helst spetsat till sig ordentligt i våran EM-kvalgrupp, och nästa samling är ju blott en dryg månad bort. Så att, snart är det dags igen, och det blir en ruskigt intressant trupputtagning, och inte minst då formering av start elvor när det väl är dags för Sverige att spela mot Malta och Spanien. De matcherna ser ni såklart i TV4 och Simons kanaler, som ni gör med hela EM-kvalet. Det rullar ju på nu också måndag, tisdag innan det är över för den här gången. Och ikväll då kan man till exempel se Belgien borta mot Skottland. Belgien är alltid fina att titta på.
Ja, alltid.
Lukaku är ju så smutshet så att det är löjligt. Tyskland behöver hoppa upp och vinna kusen igen efter att ha blivit avklädda av Holland. Eller Nederländerna. Jag vet inte vad man ska säga. Och sen så är det ju faktiskt dina landsmän i Österreich borta mot Polen.
Österreich.
Heter det inte Österreich?
Österreich.
Och Österreich.
Österreich.
Okej, jag tror det heter Österreich.
Österreich.
Sen imorgon då, tisdag, så är det också fina matcher. Bland annat Frankrike är ute och spelar. Det är dessutom Portugal. Och så England mot Kosovo. Är det inte lite, alltså, såhär, tänker du på samma sak som jag när man ser Frankrikes och Englands startelver? Att det är alltid spelare Så man tänker så här, hur kan de få plats
exakt.
I det här landslagets startelva? Ja. De borde verkligen inte göra det. Alltså i senaste matchen här för England så möter man Bulgarien och så vet alla hur många engelska spelare som gör det bra i Premier League. Det finns ju dessutom spelare som gör det bra utomlands, alltså Sancho och Trippier och så vidare. Och så liksom tittar man på laget och där hittar man Ross Barkley med tian på ryggen.
Ja.
Som han är inte ens ordinarie i ett svagt Chelsea.
Ja, det är,
men han har tian på ryggen i landslaget. Michael Keane, kanske en av de sämsta mittbackar jag sett i Everton de senaste 10 åren. Han startar.
Ja.
Han startar bredvid Harry Maguire. Och sen så har man liksom Declan Rice, Jordan Henderson. Nu är ju inte jag speciellt objektiv i fallet Jordan Henderson. Jag har ju aldrig gillat honom. Men du förstår vad jag menar. Alltså det är alltid speciellt med just England och Frankrikes startelver. Ta ett lag som Frankrike. Titta på vilken offensiv de kan formera. Ändå så är Olivier Giroud där.
Ja.
Varje gång.
Ja.
Det spelar ingen roll. Det är så jävla sjukt, tycker du inte?
Jo, jag tycker att det är märkligt. Det är alltid så, den typen av spel letar ju sig in i de engelska och franska landslagen. Det är en bra spaning.
Mm. Ja, jag förstår faktiskt inte hur det kan vara så. Men, herregud, vad vet jag? Det är inte jag som håller på...
Sannoliken inte!
De vinner VM, va? Så att någonting gör ju Didier Deschamps rätt. Men jag tycker bara liksom så här, det slår aldrig fel i fallet Frankrike och England. Att det är spelare som man begriper inte hur de tar sig in i laget. Mm. Kul för övrigt, jag såg där i Frankrikes seger mot Albanien att Kingsley Coman gjorde 2 mål. Och på något sätt så här, ja, kanske är det nu Coman steppar upp. Och tar det
där har sista... du ju en sån spelare annars, precis som du nämner. Hur kan han spela i det här landslaget egentligen? Alltså man tänker på hur mycket talang det finns i den truppen.
Ja, absolut. Samtidigt som Coman har väl inte... Han har inte samma liksom tröskel åldersmässigt som Giroud. Alltså där tänker man sig, varför fortsätter de pumpa på med Giroud? Ja. Varför tar de inte någon annan som de kan... Ja, men som kan göra mål och som har lite framtid i sig. Men med Kingsley Coman så känns det som att han både klubblagsmässigt, alltså i först Juventus och sen Bayern München, hela tiden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Har haft någon gubbe för mycket framför sig i tågordningen.
Sen har det varit någon skada för mycket också.
Någon skada för mycket, men nu post Ribéry och Robben i Bayern München och sen då ett Frankrike som har vunnit VM-guld men som ska liksom så här, nu ska ju de bygga vidare och säkert renovera lite. Kanske är det nu Kingsley Coman etablerar sig och blir en riktig, riktig toppspelare i både Bayern München och i landslaget.
Ja, det är möjligt. Vet du vad jag ska göra nu bara snabbt?
Nej.
Ta en liten höstpepsi.
Oh.
Jag är så törstig.
Usch.
Och det är så gott. Man bara, vänta.
Nej, men så att vi kan väl bara stänga ner då EM-kvalet om du inte har någonting annat kring det med då att, herregud, teckna ett C More abonnemang. Man får alltså hela EM-kvalet. Man får då La Liga och Serie A och hela MLS när ligaspelet nu rullar igång igen.
Så jävla skönt när EM-kvalet ändå är över och så blickar man framåt mot helgen och börjar gå igenom då vilka matcher som det är. Helvete.
Ah, helvete.
Helvete, vad fint det är.
Ja.
Serie A.
Oj.
Oh. Oh. Vänta.
Där är korken då.
En iskall höstpepsi.
Du, kommer du ihåg vår lilla följetong kring Sunderland?
Mm.
Där så satt ju de lite ihop i mina teorier och mina spaningar och det jag hade läst mig till om att då Sunderland skulle då köpas upp av en person som var involverad i Monaco, att Monaco då skulle ta hissen ner, att man överger det skeppet och så satsar man vidare på Sunderland. En klubb som blev väldigt, väldigt aktuell och het igen och populär kan jag tänka mig efter serien då på Netflix Sunderland Till I Die i fjol. Tillåt mig att säga så här att jag vet inte riktigt vad som hände med den här Monaco-nissen. Men nu så ska det vara klart att en av världens rikaste människor, Dell, Du är datatech. Datatech. Jag tror att han
heter han Dell.
Han heter Michael Dell.
Aha.
Han köpte Sunderland.
Jag tycker alltid att det är en extra krydda när man döper sitt företag till sitt eget namn. Det
om man har ett bra namn, absolut.
Dell är ju ett bra namn.
Ja, det är jättebra. Det är jättebra. Spännande va?
Ja, jättespännande. Fasen vad kul. Då kanske de kommer tillbaka snart då.
Det nej, hoppas
vet
man.
Vad? Jag skiter fullständigt i Sunderland. Och om de får Dell som ägare. Jag ska vara ärlig, jag satt och höll med dig här och tyckte alltså, Sunderland till I die. Ja, det var ju kul att hela fotbollsvärlden liksom kände för en klubb och att man kunde göra en sån fin dokumentär och alltihopa. Men alltså jag har noll känslor för Sunderland. Jag hoppas nästan tvärtom att de blir kvar där nere.
Nej! Nej, det är så, nej, nu är det
Stadium of Light.
Ja. Superarena.
Ja.
Superarena. Mm. The Black Cats.
Black Cats.
Mm. Nej, om jag har förstått rätt så ska det vara klart. Och då, jag tycker det är kul, det behövs lite liksom, återtåg. Mm. Det har varit liksom, för många sådana deppiga försök.
Känner du för Brentford?
Men det finns ju inte återtåg där.
Nej, jag undrar hur du känner med Brentford.
Det vore väl kul för Ponne om det går bra för Brentford.
Ja, men så är det.
Men där stannar ju min desire av...
Vilka lag vill du ha upp då? Vilka lag saknar du? Bari saknar
man. Bari saknar man.
Ja.
Absolut.
San Nicola. 50 000.
Jag tycker ju att det finns...
Man saknar ju Grekland i landslagssammanhang.
Ja.
Lite grann i alla fall.
Tjeckien.
Tjecken saknar man fan inte. Greken
gör man inte. Saknar man Tjecken?
Nej.
Kan ändå känna att jag saknar Tjecken lite.
Nej, nej.
Åh fan.
Men i klubbsammanhang så har du ju väldigt få lag i Spanien som du saknar.
Ja. Däremot så börjar vi hålla ögonen nu på
Leeds är ju ett klassiskt lag som alla vill ha upp.
Leppe.
Just det.
Kommer vi hålla koll på.
Vad har vi på Leppe?
Fjärde divisionslag som då alltså spelar i, heter det Terze?
Terziera.
Ja, alltså någon slags Segunda B.
Ja, exakt.
Där har vår gode vän och granne här på Kungstensgatan, Thomas Andersson,
ja.
Tidigare sportchef i Hammarby. Det är ju hans främsta gärning CV-mässigt. Mm. Han har involverats i den här klubben och påbörjat en resa som kanske slutar i La Liga.
Tror du
det? Jag vet inte. Men det är spännande i alla fall att liksom, prata med någon som är så pass nära och att det kan gå så fort i fotbollens värld att man helt plötsligt sitter en dag och så ringer telefonen och några dagar senare så är man på plats nere i Spanien och börjar bygga ett lag.
Ja.
Coolt.
Ja, det är såklart. Det är liksom football manager i riktiga livet på något sätt. Och så dessutom då ta en klubb med lite potential trots allt. För det verkar finnas en del pengar. De har utländska ägare som skjutsar in en del. Och han har då fått ganska stor sportslig frihet att bygga det här laget. Och har bland annat tagit in han unga bajaren, va? Mittbacken.
Douglas.
Douglas, ja. Som tydligen också har gjort en imponerande säsongsinledning. Så att, alltså... Med svenska ögon så finns det ju anledningar, så nu kan vi skratta lite åt då. Jag menar, det är god vän till din familj och alltså, man vill ju Thomas väl. Men
tryck det, i höstpepsin.
Ja, det är bra tryck i den. Men det är ju kul.
Ja.
Med en svensk klubbchef, i och med att det börjar ramla in massa svenska spelare i det där laget också. Vi håller koll på Leppe här under hösten.
Det gör vi, och Sunderland då, om det blir nu så att Michael Dell kliver in med stora pengar på sig.
Brentford håller jag koll på.
Brentford är ju ingenting förutom Ponne.
Det är ändå mycket.
Ja. Vilken klubb alltså, i liknande, förutom då Bari, håller du ett sånt öga på den här säsongen i Italien under Serie A?
Nej, men alltså man
hur mår ju, Palermo?
Ja, jag tänkte precis säga det. Alltså, det är klart att på tal om Sunderland så har ju Palermo gått något slags liknande öde, men konkurs och skit och alltihopa och så, sen börja om. Men det sjuka i det är ju att supporten hittar någon slags ny motivation. Och det blir någon sån här energi från supporterhåll som faktiskt kan leda rätt långt. Jag menar, Parma, de vart ju också neddegraderade och har gjort en resa upp från Serie D hela vägen till Serie A. Så de här klubbarna med ganska stor supporterpotential, de håller man ett extra öga på. Sen finns det ju de här Leeds som inte har lyckats på två decennier. Och där kan man faktiskt jämföra lite med Bari, för där har också gjort satsningar. Det är inte så att Bari bara legat och skvalpat. Sen så har de satsningarna varit haverier många gånger. Alltså det har varit ägare som har lovat för mycket. Var det någon indonesier som kom in med någon rolig hatt någon gång och ropade Folsa Bali. Alltså hade de Bari, alltså, vet fan vad som, jag vet inte
vad Lulle.
Vad luktar det? Vi smakar bollulle.
Va?
Bollulle.
Ja, det kan jag ta.
Jag vet inte vad som hände med honom. Men han är i alla fall inte kvar. Sleeping Giant och allt sånt där. Nej, men Bari håller jag faktiskt lite öga på.
Är det inte dags för Cassano vända tillbaks, kliva in i någon roll?
Alltså det har varit...
Eller vad gör han idag? Sitter han bara som fast panelmedlem i Tiki-Taka?
Tiki-Taka, ja, det är det han gör. Det är det han gör. Men han vill inte flytta för långt från familjen. Och familjen bor i Genoa. Hans fru är, volleybollspelerska. Skicklig. Jätteduktig. Landslag och grejer, tror jag. Jag har ingen aning. Snyggt. Men hon spelar volleyboll i alla fall. Och ville vara i Genoa. Så nu är han ju där. Han skulle aldrig åka en extra mil för att spela fotboll. Det har man ju förstått.
Har du något annat på hjärtat eller ska vi ge oss tillbaka in i gruvan här utanför studion? Vi håller på att renovera på Kungstensgatan.
Det är exakt vad vi ska göra, Gusten. Och sen ska jag ta min lilla höstpepsi här. Jag ska gå ut, sen ska jag ringa Betsson och tacka så mycket för igår. Lyckliga vinnare fick jag sitta i logen igen. Alltid lika trevligt. Sitta lås på landslagsmatcher alltså.
Vi ska väl dessutom knåpa ihop lite långtidare här nu inför Champions League, som drar igång om en dryg vecka.
Det är ju någonting som jag blir verkligen glad över. Champions League drar igång. Härligt!
Allt det här hittar man såklart under godbitar och boostade odds när det väl är dags för Betsson att trycka på knappen. Och det gör de vad de lider här nu senare under veckan. Så att, håll ögon och öron öppna via våra sociala medier för våra långtidsspel inför Champions League-säsongen. Du kanske också ska ta första steget mot Lidingöloppet. Nu är det mindre än 3 veckor kvar.
Ja, nu är det mindre än 3 veckor kvar. Magen är större än någonsin, så att det kan vara läge att börja. Jag hörde att vår gemensamma vän Tobbe Wimnell skulle springa. Mm. Det kan ju vara ett mål annars att slå honom.
Ja, gör du det så... Då tror jag...
Om jag slår Wimnell?
Nej, då tror jag att Tobbe dräper sig själv.
Jag trodde du skulle lägga in något i potten här för att motivera den här.
Ja, alltså jag lägger väl in i potten att Wimnell stoppar fickorna fulla av stenar och vadar ut.
Det är i och för sig en jävligt fin grej. Vad hände med Wimnell torsk mot Tompa i Lidingöloppet? Vadade ut i Bellsta
Wimnell
River.
Wimnell no more.
Vadade ut i Bellsta River.
Ja. Vi hörs snart igen. Kanske så ska Tony Bacci komma tillbaka till nästa avsnitt här. Mm. Inför ligornas omstart här och i helgen. Vi kom ju bara lite knappt halvvägs med honom i Italien. Du tyckte det räckte.
Ja.
Du undrade liksom, frågande efter vi hade stängt av och gått ut i studion. Jo, men vad fan, vem bryr sig ändå om Cagliari?
Ja.
Det finns ju säkert en hel del folk där ute, inte minst några som har varit med sedan Calciomania-tiden och så vidare, som gärna vill att vi ska prata ytterligare lite mer Serie A. Men jag vet inte, det är en idé i alla fall.
Ja, det är en idé som vi tar med oss ut.
Vill du avsluta med någon låt?
Tänkte på den här med Bob Marley, Redemption Song. Har vi gått ut på den gången?
Ja, det har vi.
Ja, vi har redan gjort det. Men ska vi köra en repa till med Mannarino, eller?
du är...
Jag är enkelspårig vad det gäller musik. Du är trög idag. Ja. Nej, men väl något du istället.
Om vårt senaste avsnitt kanske var vårt bästa hittills. Det är ett av våra sämsta. Vi avslutar.
Men det är fint med de här 2+-avsnitten också. Alltså jag tror våra lyssnare gillar det.
Vi som granen.
Ja.
Ett dåligt avsnitt så är man nere på en geting igen.
Så är det.
Ja. Ta någon riktigt dålig låt, Kim. För att sy upp den här säcken. Så hörs vi snart igen. Ciao, ciao tutti allihopa.
Ciao tutti.
Hej. But freedom